Och välkomna till avsnitt 67 av NR Småland. Mitt namn är Linus och jag är programledare idag. Först vill jag be om ursäkt för att avsnittet inte släpptes förra veckan av olika anledningar. Sen så spelar jag inte in radion själv utan jag har med mig Hampus. Hur är läget?
Jo då, jag ska inte klaga. Det är bekvämt att inte vara programledare den här gången kan man säga. Utan jag ska bara sitta med och snacka skit.
Ja, det är ju trevligt det med.
Ja, det är det.
Och sen har vi med Jonas med.
Hallå.
Hur är det med dig?
Jo då, det är bara bra.
Härligt. Och Robert, hur är det med dig?
Ja fan, skönt. Jag tror du har glömt bort mig. Nej. Jo, det var bra tycker jag. Lite söndagsångest. Arbetsdag imorgon just sådär.
Ja, det är samma visa jämt.
Det är väl bara byta ihop. Härda ut. Snart
det är inget
väl...
annat att göra.
Nej, snart är du väl pensionerad.
Snart påskledigt med. Så ja. Jag tänker på. Ja, då ska vi gå in i segmentet Hänt i nästet. Och där har vi ju att vi har ett valdeltagande i Vetlanda. Det är du, Hampus.
Det stämmer. Vi ställer upp i kommunvalet i Vetlanda, Nordiska motståndsrörelsen. Och vi ställer upp med två kandidater. Det är ju dels jag själv och sedan så är det ju Nora Isojärvi. Som ni säkerligen känner till från Radio Regeringen. Och hon har ju även medverkat här i NR Småland. Så det kommer bli oerhört spännande och roligt att ställa upp i kommunvalet. Och det kommer ju alltid reta upp någon gammal avdankad socialdemokrat också. Så det är ju en oerhört bonus. Jag ser verkligen fram emot den.
Det kan jag tänka mig. Jag tror inte det är bara sossarna ni kommer reta upp dock.
Nej, det finns nog en och annan person som kommer reta sig på det. Men det är ju också samtidigt många som kommer se det som väldigt positivt.
Ja.
Det är jag övertygad om. Vetlanda är ju en problemhärd. Och då känns det ju väldigt bra att kunna ställa upp med ett sunt alternativ. Så det är.
Ja. Och det var ju, kommer du ihåg hur många städer vi ställde upp i?
Det är ju, ja, hur många städer är det?
Det är ju, det var Kungälv, va?
Ja, precis, Kungälv. Och sedan så är jag hade ju faktiskt listan här fram, slavat bort den. I och för sig så borde jag ju kunna det utan till.
Men det tycka. Var inte Kungälv, det var i Munkedal.
Ja, Munkedal var det. Det stämmer.
Sen Örkeljunga, Ludvika och Vetlanda.
Ja, just det. Det stämmer. Det är helt otroligt. Ja, bättre koll än alla oss andra.
Oh, ja.
Det man läste ju om att stödet för Sverigedemokraterna har minskat rätt drastiskt nu här inför valet. Och nu vet man ju varför.
Ja, just det.
Ja, och det är ju... Jag tror att folk börjar faktiskt syna lite vad SD egentligen står för. Alltså, de har ju liksom velat vara alla till lags hela tiden. Och det är ju inte det de blir inröstade för.
Frågan är väl, Hampus, ska du ha armbindel på dig i kommunhuset?
Vi får väl se om det blir så.
Våran egna då?
Ja. Jag tror inte man kan ha en sån där armbindel med ett visst typ av kors på. Jag tror inte man får ha det.
Nej.
Kanske kan ställa till lite problem.
Ja, då kommer de bli ännu argare i kommunhuset.
Ja, det är väl någon som lär bli kränkt då.
Ja.
Kanske så får man en kanske blir man åtalad också.
Ja. Jag menar ridstövlar, bossuniform, armbindel. Kör vi.
Ja. Jajamän. Nej, vi får se. Om det blir så.
Ja, nej, men det är bra att vi rycker fram på alla fronter och inte bara på gatan. Utan vi måste synas överallt.
Jo, det blir ju också en enorm reklampelare också. Och jag kan ju tänka mig att media både lokalt. Men även rikstäckande lär ju troligtvis uppmärksamma det också. Så det är ju väldigt positivt ur den aspekten. Sen är det ju det att folk ser ju att det finns personer som ställer upp offentligt för motståndsrörelsen. Och det är ju någonting som också inspirerar. Det är någonting som får andra människor att tala ut om saken. Du blir inte så isolerad och ensam i dina åsikter.
Nej, och sen att det ser ju, alltså folk ser ju också att vi är ju inte så farliga. Alltså så.
Nej, man
och får en mer eller neutral syn på oss när man faktiskt ser oss sen och pratar.
Jo. Man bygger ju kontakter med människor och det kommer ju våra personer som är intresserade och kommer vilja komma fram och prata och ställa frågor. Samtidigt som man förankrar sig lokalt också. Det är ju väldigt viktigt att göra det. Och vi har ju synts till i Vetlanda väldigt mycket den senaste tiden. Och uppmärksammat olika händelser som har inträffat. Och det finns ju en hel del människor som håller med oss om saker och ting.
Ja, och det märkte jag också när jag var med på offentlig i Vetlanda. Och det var ju faktiskt många personer som faktiskt höll med oss. Men de håller sig lite i det dolda. De vill inte liksom synas och sticka ut. Men man fick ju ett bra jobb att kämpa på typ så där också.
Jo, det är ju, folk är ju tyvärr oroliga för den här stigmatiseringen. Som media och andra politiska aktivister håller på med. Så är det ju tyvärr. Men ja, desto mer man syns ute, desto mer öppet man talar liksom, och desto mer man ja, syns i det allmänna rummet liksom, och delar med sig sina åsikter och så vidare, desto mer bryts ju det här ner. Och det är fler som vågar liksom, ja, tala om vad de faktiskt tycker. Och tänka. Så det är ju väldigt viktigt.
Ja. Och har du något mer gällande valkampanjen eller valdeltagandet?
Inte så mycket idag som jag tänker delge. Men det kommer ju komma upp lite mer information här på NR Småland framöver. Så det kommer.
Ja. Ja, men det är bra. Då får vi hålla koll.
Ja. Och så kommer det. Ja, definitivt. Och ja, ni kommer väl bli uppmärksammade om vad som kommer hända. Och vi kommer definitivt både synas och höras. Så bor du i Vetlanda eller har vägarna förbi, så är det inte helt osannolikt att du kommer stöta på oss. Och då är du givetvis välkommen fram och prata med oss. Så ja, vi får väl se. Om vi stöter på några lyssnare. Men det tror jag kanske.
Det tror jag också. Men ska vi hoppa till det andra ämnet i Häntenästet. Och det är ju att det var ett 25-årsjubileum.
Mm, det stämmer. Och det har ju kommit upp lite artiklar på motståndsrörelsen.se om det här 25-årsjubileet. Och Mera Nord har väl också haft ett radioavsnitt där de har avhandlat detta. Så det är väl främst mina egna personliga betraktelser. Vi var ju ett gäng från ST7 som deltog på det här 25-årsjubileet. Och det faktum att motståndsrörelsen firar 25 år är ju faktiskt anmärkningsvärt. Organisationen har ju funnits under en väldigt, väldigt lång tid. Och det kan man inte säga om alla nationella eller nationalsocialistiska organisationer som har funnits. Så det är ju en enorm bedrift.
Ja, det är det absolut. Och sen har vi ju överlevt väldigt många nationella organisationer i Sverige också.
Ja, definitivt.
Det har ju kommit organisationer som har funnits några år och skapat projekt. Och sen så har de... Ja, det har tunnats ut och sen har det lagts på is och sen har de lagt ner projektet. Så. Men vi har alltid stått starka.
Mm. Precis. Och den här tillställningen, den var ju oerhört trevlig. Det var många kära kamrater man fick tillfälle att umgås med. från lite olika håll här i Norden. Och det är allt för sällan som man får tillfälle att göra det. Så det var väldigt trevligt. Och sedan så var det även en hel del intressanta tal och anekdoter från personer om deras tid i motståndsrörelsen som man fick ta del av. Så fantastiskt trevligt måste jag säga. Och väldigt väl arrangerat också. Så det var riktigt trevligt. Och det var värt den långa resan som vi fick göra. Och som den enda chauffören i min bil så blev det en ganska rejäl resa att sitta och sträckköra. Men det var värt det. Och
vart var det någonstans?
Ja då, det var långt, långt upp. Det var i lappmarkerna.
Oj.
Säkert någon som blir sur men, för att jag säger så. Men allt ovanför Stockholm är ju... Nej, man kan ska säga så här, allt ovanför Småland är ju Lappland i min mening.
Ja. Nej, men det var en bra afton med i folkgemenskapens tecken.
Ja, det var det. Verkligen.
Härligt. Finns det något mer på om jubileumet du vill berätta?
Ja, gör det det. Måste jag fundera lite. Nej, jag tror nog att det mesta av det har avhandlats. Men en väldigt trevlig kväll och ja, tillfälle för samkväm i goda kamraters lag.
Men det låter ju supertrevligt. Med det tycker jag vi går till en låtpaus och då ska ni få höra Svensk ungdom, Du blonda folk. Så är vi strax tillbaka.
Du blonda folk från skog och berg som världen gav din andes märg. Din ljusa håg av solen tänd, här skapar kraften över allting känd. Din ljusa håg av solen tänd, här skapar kraften över allting känd. Du stigit fram ur Gudars hand, gått segrande från land till land. Att röja mark, att hägna här och rycka upp ur slaveri en värld. Att röja mark, att hägna här och rycka upp ur slaveri en värld. Och kvar en nord man brödet skär, som storman eller proletär. I bondens god fabrik och bord så har han kraften utav samma blod. I bondens god fabrik och bord så har han kraften utav samma blod. Gulhårig pilt vid stugan står och ser hur far på fältet står. Och bror och syster hand i hand till Leoneka in vid åkerns land. Och bror och syster hand i hand till Leoneka in vid åkerns land. Där nordisk ungdom samlar sig att bana rätt och sanningsliv. I ögonblå som blickar fram, där kan du lära dig vårt livsprogram. I ögon front marscherar vi, germanska hem planterar vi. För detta folk och för dess land, vi svär att kämpa mot en värdig brand. För detta folk och för dess land, vi svär att kämpa mot en värdig brand. För detta folk och för dess land, vi svär att kämpa.
Du hittar NR Småland på nordiskradio.se.
Så, då var vi tillbaka efter låtpausen. Då ska vi gå in på småländska nyheter. Och där har vi Robert, du vill ta upp din nyhet.
Ja, det är någonting som vi tagit upp tidigare här på en av Småland. Det handlar om Astrid Lindgrens värld. Och vi får gå så långt tillbaka som till 2020. Då den här pandemin tog fart. Och man tvingades ju skjuta upp sin säsongspremiär till mitten av juni. På Astrid Lindgrens värld. Och tanken var då att man ändå skulle kunna driva sina föreställningar så här genom att dela upp besökare i mindre grupper. Då. Där man skulle vara max 50 åskådare per föreställning. Och man hade väl tänkt att man skulle ta emot ungefär 1500 besökare om dagen. Men då lade sig polismyndigheten i det här. Och så sa man att även fast man begränsade till 50 åskådare per scen. Så är det totala antalet åskådare då, som räknas. Och då kunde de helt enkelt inte ha öppen med de reglerna som fanns. Och detta innebar ju att 400 anställda tillsammans med då heltidsanställda och säsongsanställda blev av med jobbet. Så det var ett hårt slag, om man säger, mot hela bygden. Sen så valde man ju då att processera mot polismyndigheten, tog upp det förvaltningsrätten och det gick vidare sen till kammarrätten. Där man då vann mot polismyndigheten. Och nu då så ska ju Astrid Lindgrens värld stämma polisen på 52 miljoner kronor i skadestånd. Det tycker jag var rätt
för uteblivna intäkter, va?
Ja, precis. Nej, men de har ju inte kunnat ta öppet i stort sett någonting. De försökte ju lite där trots polisens besked att ha öppet. Men jag menar, släppa in då typ 50 pass åt gången i parken. Och så har man typ fler anställda än vad det är besökare. Så det gick väl inte ihop så redigt kanske.
Vad tror man om det här då? Tror man att de kommer få igenom sin skadeståndsbegäran eller stämning?
Ja, man hoppas ju på det. Och sen säger man ju också att det är inte bara för Astrid Lindgrens värld som man driver det här, utan det är ju även för hela branschen då.
Mm.
Om man säger att polisen inte ska kunna gå in och göra sådana saker. Nu kan du inte göra det här med det rättsliga redigt. Man vann ju då i förvaltningsrätten. Men den här stämningsansökan mot polisen, den går vidare genom justitiekanslern. Jag vet inte, brukar inte de ha typ hand om så här tryckfrihetsgrejer och sådär?
Jo.
Men i alla fall de som har hand om det här, och han som är vd på Astrid Lindgrens värld, Joakim Johansson, säger ju så här till SVT då att vi anser att det är skadeståndspliktigt, annars skulle vi aldrig göra det här. Vi har gjort uträkningar utifrån året innan. Året efter 2020, och det är fullt realistiskt och skärligt. Sen om de här 52 miljonerna som man då vill ha från polisen.
Mm. Ja, jag kan väl köpa det. Jag menar, det är ju, ja, de har ju förlorat en hel del. Men det drabbar ju inte bara, om vi säger, Astrid Lindgrens värld, utan hela Vimmerby egentligen. För jag menar, det är ju en turistmöjlighet.
400 personer då. Nu är det inte alla som jobbar där året om liksom.
Mm.
Men är du liksom 400 personer då med säsongsanställda.
Mm.
Så det är ju väldigt många människor som har stått utan inkomst om man säger.
Mm.
Men kommer de vinna med tanke på att det var lag på 50, eller var det lag? Det med, för att det fick ju bara vara 50 personer som staten hade satt.
Jo, men grejen var ju att Astrid Lindgrens värld hade gått in och liksom försökt följa de här riktlinjerna då. Oh. Så att man hade ju satt upp en gräns på att det fick bara vara 50 personer per grupp inne i parken liksom.
Oh.
Det fanns ju någon sån här kvadratmeter, alltså typ människor per kvadratmeter. Jag tror det var där det lite krockade så. Att även fast de var då bara 50 personer i grupp per, alltså tillställning och man höll avstånden och så vidare, så krockade det ändå på något vis med reglerna. Och det var ju det polisen menade då, att Astrid Lindgrens värld kunde inte göra på det här viset. Men de vann ju sen i förvaltningsrätten och fick rätt. De hade ju resonerat på rätt sätt.
Ja. Alltså och sen är det ju märkligt, för i typ köpcenter och sådär, då var det ju utan begränsningar i mångt och mycket. I övriga ställen, men sen får man inte
ja,
sitta
och men det är ju typ som alla som bor i närheten av det känner väl till Ullared. De flesta har väl sett tv-programmet. Ullared har väl inte haft stängt en enda dag under coronapandemin då? Mm. Jag menar, där har ju folk gått som sillar i en sillburk eller vad man säger. Mm. Och okynneshandlat billiga produkter.
Mm.
Oh.
Så det har ju varit konstigt så, alltså att det har ju slagit hårt mot typ restaurangbransch och sådär, men medan typ köpcenter och sånt har jag typ som vanligt.
Mm.
Men jag håller ju naturligtvis på att det är ingen svärd i det här fallet. Jag vill ju att polisen ska blöda.
Absolut.
2 miljoner kronor.
Mm. De hade begärt, var det 52 miljoner sa du?
Ja, precis.
Det låter mycket att få ut, men jag kan hoppas att de vinner striden.
Nej, men jag menar typ sänker man en polismans lön med typ en 3-4 tusen kronor i månaden så kommer de nog absolut ha råd att betala av de här 52 miljonerna inom tid. Det tror jag helt klart.
Ja, men det låter faktiskt som en plan. Faktiskt.
Annars får väl kronofogden gå in och börja beslagta lite polisbilar och annat. Skojs.
Mm. Vad väl lösa ut lite ur beslagen, kanske.
Ja.
Ja, väldigt intressant.
Ja, men vet vi något mer att när det ska få, när man får besked och sådär om
det? Nej, och så JK har väl inte liksom gett klartecken att man kommer gå vidare med det eller liksom utreda det, utan det är ju fallet är inlett till justitiekanslern.
Ja.
Mer vet vi inte i dagsläget. Men det är ju bara att hålla tummarna.
Ja, absolut. Så vi får hoppas att det går vägen för Vimmerby och Astrid Lindgrens Värld då, helt enkelt.
Ja, det får vi ha en disclaimer. Får vi väl ha. Astrid Lindgrens Värld har inte riktigt varit på nationalsocialisternas sida genom tiderna.
Nej, de har väl haft en del konstigheter för sig, vill jag minnas.
De har väl haft det här med flykt. Flyktingar och grejer hade de, va? Hade de inte flyktingboende? Bedrev inte de flyktingboende och grejer?
De släppte väl in massa då så här som man kallar flyktingar gratis i parken och så här. Så jag vet att det var rätt så konstig stämning där. Berättade folk som var där på besök i parken. Det var inte alls den liksom helylle idyllen som man kanske hade förväntat sig.
Nej, men det kan man väl tänka sig. Det brukar ju ställa till en hel del problem när företag och parker och annat bestämmer sig för att göra något liknande. Det har väl även varit på tapeten när det var ett gym och sånt där med. Liksom. Men hade de inte något sånt där multikulti grej också? Att Pippi Långstrump skulle spelas ut av någon...
Pippi Långstrump i blackface.
Ja, men... Bara, ja, men jag vill minnas att det var något sånt för inte så pass länge sedan.
Jo, men så har det ju varit. Men sen som sagt, så gamla oförrätter. Får de till det här nu så är jag faktiskt beredd att förlåta dem.
Ja, nej, det känns väl konstigt att komma dit och det ska vara som barnen i Bullerbyn och så är det massa afghaner och somalier där. Så,
ja, det blir barnen i Bagdad.
Ja. Har du sett den här memmen? Look at me, Svenne. Det är jag som är Emily Lönneberga nu.
Är det han ifrån den amerikanska filmen där?
Ja, somaliska piraten, du vet.
Ja. Så.
Kan du inte dina mem, Linus?
Nej, men jag har sett filmen. Det har jag gjort. Ganska bra. Faktiskt. Nej, vi skulle hålla oss till ämnet. Har du något mer på nyheten där, Robert, eller?
Nej, men vill jag ju återkomma till detta. Absolut. Så våra lyssnare får veta hur det gick.
Så absolut. För att det kommer ju... Vi vill ju veta hur det går. Om polismakten förlorar eller inte.
Kan bli att jag bjuder på tårta på morgonen.
Det ser vi fram emot.
Kommer du få ta del av skadeståndet, menar du?
Nej, men jag lever på skadeglädjen. Det räcker för mig.
Ja. Ja, nej, men vi får hoppas. Det ska kännas när man försöker blåsa sin befolkning så, och bete sig rent svinaktigt. Då ska det kosta och kännas. Ja, då går vi till Jonas nyhet.
Mm. Jo, nu är det ju så att det skedde en våldtäkt på Vitalaskolan i Vetlanda i höstas. Där har ju det kommit en dom nu. Och den som utför den här våldtäkten heter Mohammad Abu Hassem. Och han har ju dömts nu. Han har dömts för våldtäkt mot barn, olaga frihetsberövande och två fall av sexuellt ofredande. Och för det här då så får han ungdomsvård med en vårdplan samt samhällstjänst då i 150 timmar bara. Så det är ett hårt straff för den lilla Och då den här våldtäkten då ska ju ha varit att han har med våld tvingat in en flicka då på handikapptoaletten. Och inne på den här toaletten så har han utövat våld genom att hålla fast henne i händer och hår och våldtagit henne sedan. Så det är sånt som han sysslar med.
Jag vill ju minnas också, står det inte någonting i den här domen med om att hans klasskompisar eller vänner höll vakt också utanför dörren?
Jo, det har ju varit större samling. Tingsrätten skriver ju så här att utanför dörren tycks närmast ha rått en uppslupen stämning och det finns uppgifter om att man bemött Mohammad när han kom ut med hurrarop och gratulationer.
Mm. Det är ju väldigt talande för vad det är för alltså, typ av klientel. Bara,
alltså man blir fan chockad nästan när man läser att de beter sig på det sättet.
Jo, alltså, det är det.
Det är helt stört.
Jo, alltså det är ju inget normalt beteende.
Nej,
överhuvudtaget.
Det är det inte.
Tyvärr är det ju också så att det är ju vanligt förekommande hos den här typen av direkt input.
Mm. Jo, och de säger även då hans vänner att hon ska ha lätt när hon kom ut från toaletten och varit glad och sånt.
Ja, okej. Ja.
När alla andra vittnen säger att hon inte var, att hon var i chock närmast.
Mm.
Ja, det är ju så jävla tragiskt.
Jo, och inte nog med det så de här två fallen av sexuellt ofredande. Det är ju i princip likadana händelser. Den har tvingat in små tjejer att följa med in på en toalett eller en annan avskild plats. Och där försökte göra samma sak. Så det är upprepat.
Vet man hur gammal han är eller?
Han är 16 år var han vid tillfället. Mm. Och den här flickan var då 14 år.
Mm. Nej, så jävla vidrigt inte. Han blir bara förbannad.
Men då var han väl straffmyndig klart. Och annars brukar ju allt sånt där hamna bakom sekretess. Så man får liksom aldrig veta vad som egentligen hände. Det var ju som liknande händelse i närheten av Växjö. Där det var en ung tjej då som blev våldtagen av en vad heter det? Och vad heter det? Folk protesterade mot detta om man skrev lite om det i tidningar och så. Men sen så allting glas ju bakom sekretess ju.
Mm. Nej, men han var
just många sådana här fall som sker på skolor liksom det tystas ner. Det vi får aldrig höra talas om det. Så det är nog inte liksom en isolerad händelse just där, utan detta händer ju hela tiden, men det är ju bara att vi hör ju inte om det.
Mm.
Nej, men så är det ju. Alltså det sker ju dagligen.
Jo, men det är ju väldigt utbrett. Och det är ju som det här med, ja men det har ju dykt upp väldigt frekvent också, sådana här filmklipp och annat på övergrepp som begås mot svenskar liksom utav främlingsfolk. Där de blir misshandlade och annat också. Jag menar, det är ju mindreåriga som begår de här brotten mot de här svenska ungdomarna i många fall. Enda anledningen till att man känner till det är ju för att de filmar det också.
Mm. Jo, men det är ju så. Alltså det sker hela tiden.
Ja, och sen är det ju inte bara i Sverige utan det är ju ganska internationellt och sådär. I alla vita länder så finns det ju de liksom misshandlar och skär av dem håret med kniv och grejer för att ha det som någon slags triumf att de har gjort det liksom. Alltså det finns ju massvis med händelser som är riktade mot vita liksom världen över. Så att
jo. Och ja, man kan ju inte, alltså man känner sig jävligt uppgiven också när det kommer till Vetlanda kommuns Vitolaskolan har ju varit en väldigt stökig skola, det har vi pratat om tidigare. Men jag menar, vad har de gjort? Ja, de har satt upp jävla kameror liksom, precis som att det ska lösa problemet.
Jo, men de hade ju brandkåren där en vecka också.
Ja, jo, just det.
Så att brandkåren fick agera fan vakter och skit.
Ja, skyddsvärd.
Mm.
Så jag menar, det kommer ju bara fortsätta. Tyvärr är det så, det kommer fortsätta. Tills de svenska ungdomarna säger stopp. Men det kräver
jo, men det, alltså det är det enda sättet för vita ungdomar, det är att gå ihop och slå tillbaka.
Ja.
Och sätta stopp för det.
Ja.
Så de kan inte låta sig hunsas med av de här blattar och negrer och sånt. Alltså, man måste ju slå tillbaka.
Jo, det är ju så, och tyvärr så från vuxenvärlden så lär det ju inte ske så mycket. Lärarna är ju i många fall så pass PK eller rädda för att göra någonting. Och för många föräldrar är det också tyvärr samma. Det finns väl en del föräldrar som kanske är lite mer handlingskraftiga liksom, och ja, vill jag gå man i huset liksom. Men tyvärr är det ju allt för få där också.
Jo, men det har man ju också sett. Det har ju varit en del artiklar i lokaltidningen där föräldrar har gått ut att de vägrar släppa sina barn till skolan.
Jo, och det har
att
vi
de är rädda för deras säkerhet.
Jo, och det har vi ju också hört från ungdomar i Vitlanda att många av dem vill inte ens gå till skolan. För
nej,
det är så stökigt.
Mm.
Och för att det är så mycket problem och så mycket bråk och annat som sker.
Jo, alltså vuxenvärlden och skiter ju fullständigt fan i det tills det händer någonting sånt här.
Ja.
Och då säger de att oj, vi såg det inte komma, som en viss annan herre brukar säga.
Mm. Det var rätt naiva.
Ja. Men det är rätt så sätt.
Det är rätt så tokigt med att liksom lokalmedia borde verkligen hugga på det i ett normalt samhälle och liksom intervjua barnen på skolorna. Liksom lyfta fram problematiken. För det är ju det som är medias roll egentligen.
Mm.
Men de var bara kniper käft liksom.
Det var lite som det Hampus sa. De gör sådana här små åtgärder som att sätta upp kameror. Och vi vet ju i andra fall där det har varit grupp eller våldtäkter i parker och sådär. Och då har de velat ta bort vissa buskar så det ska bli mer upp. Och så där. Alltså de har ju hela tiden någon ursäkt. Det är buskarnas fel, det är kvälltimmarnas fel, det är alkoholens fel och så vidare.
Ja.
Så att de,
det är lastbilarnas fel att folk, att svenskar blir överkörda på öppen gata och det.
Ja. Och då sätter man dit sån här suggor istället bara för att för att lösa det här problemet kortsiktigt, men problemet kvarstår ju. De kommer ju fortsätta bete sig så här. Det kommer ju inte bli någon ändring bara för att man klipper ner en häck eller sätter upp kamera.
Nej, och det är ju så att antingen är de ju allt för naiva för att se vad grundproblemet är för någonting. Eller så är de så pass indoktrinerade, eller så är det så att de faktiskt ser problemet. Men de är så pass nedsyltade i det här så de inte är villiga att erkänna det. Jag vet inte vilket som är värst faktiskt.
Men alltså om de ser problemet och inte kan erkänna det. Alltså då, det är ju för att de inte vill att hela deras jävla världsbild ska raseras.
Ja.
Alltså de har i sken av en helt annan världsbild egentligen.
Sen är det en problematik till, och som den foliehatt jag är, så som jag ser det, så är det att de här övergreppen, den här miljön som de har i skolan idag, det blir ju det nya normala. Så ungdomarna som växer upp i samhället idag, det blir ju deras baseline. Alltså så här ska det vara. Den här miljön har vi i en skola. De här riskerna är naturliga. Sen när de växer upp och blir vuxna människor, så liksom, då är det ju normalt för dem ju. Alltså man får ju, de har en skev bild av verkligheten, som de har inte den synen som vi har. Kanske vi har ju varit med i en annan tid, vi vet ju att det kan ju vara på ett helt annat sätt. Det kommer inte framtidens vuxna människor veta om eller förstå.
Mm.
Och då blir det ju svårare att bygga tillbaka ett bra samhälle liksom.
Ja, och sen alla nya händelser sätter, som du sa, typ en ny standard. Att, alltså, det är inte konstigt i vårt land att det skjuts på öppen gata. Alltså, det blir en notis i tidningen typ. Det krävs att någon åker och skjuter ihjäl tre på en restaurang eller någonting, för att folk så bara, men vad fan är det som händer? Eller man spränger någon byggnad mitt inne i stan. Eller det är sådana grejer som kommer liksom bli, alltså, headlightat och få rubriker. Resten blir ju liksom bara notiser eller ingenting alls liksom.
Jo. Och det är ju det här som folk måste förstå också, att det behöver inte vara så här. Det behöver inte det. Men det är ju du som måste göra den skillnaden. Det är ju du som måste tala ut, och det är du som måste gå till handling för det. Det är ingen annan som kommer göra det åt dig. Definitivt inte politikerna i riksdagen. De kommer skita i dig fullständigt. Så länge de har det bra så kommer inte de bry sig. Det är tyvärr så. Det är du som måste göra någonting.
Och inte de indoktrinerade lärarna i skolan heller. De kommer inte heller bry sig.
Nej, det kommer de inte. Det är du som måste göra det. Men du har också möjlighet att göra det. Inget är omöjligt. Jag menar, den bästa vägen, det är ju faktiskt att slå i saken liksom. Och ansök till Nordiska motståndsrörelsen. Organisera dig på något sätt. Men du måste ju vara villig att skapa den här förändringen som du vill se.
Absolut.
Det går liksom inte bara sitta vid sidlinjen och hoppas på att saker ska bli bättre.
Nej, det gör det faktiskt inte. Mer folk måste visa sitt missnöje faktiskt. Och det är snart. För läget kommer inte bli bättre.
Nej, så är det.
Är vi klar på ämnet eller?
Ja. Egentligen, jag har väl bara en sak att säga till.
Ja, men då tar vi det först.
Vill man så bo. Sen vad man vill göra hos han, det får man välja själv.
Vi uppmanar inte till brott.
Nej, det kanske vi inte gör.
Kanske får censurera den.
Kan bli det. Annars
kanske det är någon som knackar på Jonas dörr.
Alltså.
Kanske en polis.
Kanske har fått cykla dit på en poliscykel för att kronofogden har beslagtagit hans polisbil.
Ja.
För att de ska ha råd att betala Astrid Lindgren. Var det där du tänkte?
Ja, precis.
Så de har fått polis-segway nu istället för bilar.
Det är en gammal jävla kärringcykel som sitter hemma och målar med biltema sprayfärg.
Oh. Nej, men som sagt, det är ett för dåligt fängelsestraff. Och hade vi styrt så hade han nog aldrig sett dagsljus. Nej, det är ju inget, men det är ju egentligen inget fängelsestraff. Men det är man under. Ja, han är ju straffmyndig, men han sätts inte. Det blir aldrig fängelse när man är 16, va? Det omvandlas, va? Till ungdomsvård.
Alltså man kan få fängelse, men då är det om det utgör synnerliga skäl. Men med hänsyn till hans ålder, för om han har varit över 21 år så har han fått fängelse i 3 år och 8 månader. Och med hänsyn till hans ålder så reduceras straffet till 11 månader. Synnerliga skäl börjar gälla först när man blir dömd till 1 års fängelse.
Ja.
Så det är en månad som skiljer det.
Ja. Ja, det är för jävligt.
Ja, så nu fick han lite samhällstjänst i 150 timmar.
Då får han jobba i alla fall.
Ja, det kan man ju inte förvänta sig att han kommer göra.
Nej. Men vi ska hoppa över till småländsk historia. Och då ska jag nog lämna över ordet till dig igen, Hampus.
Ja, då ska vi ta någon låtpaus innan då.
Jo, vi slänger in en låt här och så tar vi småländsk historia efter musikpausen. We'll be right back. Välkommen tillbaka efter låtpausen. Och då lämnar jag över ordet till Hampus. Och då ska vi ha småländsk historia.
Ja, välkomna till småländsk historia. Den här gången tänkte jag att vi ska titta närmare på offerplatser här i Småland. Men även på Öland, såväl forntida men även mer sentida. Av vilket det finns ett antal. Men jag tänkte att vi kunde börja med en mindre offerkälla som finns att hitta i Vetlanda kommun som kallas för Räppekäll. Och det är faktiskt svårt att bedöma hur länge denna källa har använts som en offerplats då dokumentationsloggan endast visar mer sentida fynd på platsen. Och detta i form av mynt från 1899. Men den här källan då finns omnämnd från 1600-talet som Räppekälla. Så platsen har troligtvis haft en hög betydelse för de som har levt i området. Det finns även en runsten på platsen som idag är mycket skadad på grund av eld i samband med svedjning. Så endast en del av budskapet på den här runstenen finns att utläsa då. Den här platsen är ju idag väldigt undanskymd, men runstenen och omnämnandet av platsen styrkar ändå att platsen har haft en betydelse även ännu längre bak i tiden. Och det är inte osannolikt att man har offrat på platsen även då längre bak i tiden. Men vi kan ju gå tillbaka till de fynd man har gjort då. Och den dokumentationen som finns. Som man har gjort. Förutom de mynt då som man har hittat. Så beskriver dokumentationen då från 1987 även att ortsborna har berättat att man förr i tiden då brukade döpa barn i den här källan. Som hade drabbats av engelska sjukan. Eller rakit då som man brukar säga idag. Eller brukar, som det heter idag. Och rakit det är ju en bristsjukdom. Och då är det på vitamin D. Och det här gör ju då att man får ett väldigt svagt skelett. Och anledningen till då att man döpte barnen i den här källan. Det kan ju då ha berott på att man ansåg att vattnet hade vissa hälsofördelar. Eller lekande effekter. Men källor är ju inte de enda platser där man har lämnat offer. Våtmarker och kärr är ju också platser där man har offrat värdesaker genom tiderna. Och ett sådant fynd har man bland annat gjort då i Jönköping. Där man har påträffat sadlar, eller rättare sagt delar av sadlar i våtmark. Som medvetet har förstörts. Innan de har offrats. Och de här föremålens karaktär då och åverkan på dem ses som en del i en offerrit. Där segraren i en strid erövrat krigsbyte. Som till exempel då vapen eller i detta fallet hästutrustning. Varvid föremålen har förstörts och offrats till gudar då. Och de här offren har man då gjort i vatten eller i våtmark. Men man har även gjort ännu äldre fynd i Jönköpingsområdet och närmare bestämt i Huskvarna. I Vätterns botten där man vid olika tillfällen hittat dels bronshalsringar och två stycken bronssvärd. Och de här fynden då, de tillskrivs bronsålder. Svärden då, de beräknar man att de är från någonstans då mellan 1300 till 1100 före Kristus. Och de här halsringarna då från 700 till 500 före Kristus. Så det är väldigt gamla fynd man har gjort. Och en av de mer spektakulära fynden som man har gjort då, som man hittat på Öland. Och då är det på Skedemosse och det är ju en plats då där fyndigheterna man har gjort tyder på att det har varit en väldigt viktig religiös plats. Förutom vapen så har man hittat en stor mängd djurben. Och den största mängden utav de här djurbenen då kommer från häst. Och man har även då använt skinn och huvuden då från de här hästarna. Och det tycks i alla fall ha ingått i särskilda ritualer. Man har även hittat cirka 30 stycken människooffer i den här mossen. Och med sån här C14-analyser då av de här benen så visar de att de äldsta offren då är från förromersk järnålder. Och de yngsta offren är från sen vikingatid. Och bland de övriga fynden som man har gjort på den här mossen så har man då även hittat 7 stycken guldringar som har en sammanlagd vikt då på 1,3 kilo. Och det är faktiskt en av de största guldskatterna man har hittat i Sverige från den här tiden. Så det finns oerhört mycket spännande där ute från Småland och Öland. Och troligtvis så finns det även mycket mer som man inte har hittat. Många av de här platserna som finns har egentligen aldrig blivit undersökta till sin helhet då. Men jag tänkte jag kunde öppna upp lite ifall det är så att någon har någon fråga eller fundering på just ämnet.
Vart hittar de guldmynten, sa du?
Skedemosse på Öland. Och den här mossen då, den är väl egentligen mer eller mindre uttorkad idag, tror jag. Men under tiden som man använde den här platsen så var det ju mer kärrmark då. Mm. Och det verkar ju i alla fall vara ganska frekvent att man har offrat i kärr och sumpmark. Men även då som sagt i olika källor och annat som man har ansett viktiga genom tiderna. Mm. Sen finns det ju, många andra typer av fynd och annat man har gjort. Sen är det ju lite svårare att avgöra då om det kanske är så att det rör sig om vad ska man säga, gömmor eller om det faktiskt är regelrätta fyndplatser. Men det finns ju olika exempel på till exempel håligheter och annat i stenar. Där man liksom då har huggit ut en hålighet och till exempel stoppat mynt och annat i. Så kanske är det så att det är en typ av offring. Eller så kan det mycket väl då vara en gömma. Man gömmer sina mynt och värdesaker i avsikt att gräva upp det vid ett senare tillfälle. Men sen finns det ju många andra typer av fynd som man också har gjort. Och då är det ju till exempel, och det har vi också pratat om tidigare, att man har hittat till exempel frön och annat. Så man misstänker då också är en typ av offer man har gjort då i pålar. Eller man kanske ska säga de här hålen då som man har grävt ut till de här bärande pålarna när det kommer till byggnader och annat som man har rest. Och att det liksom ska vara ett sätt att ge god skörd och annat. Så det finns många olika sätt då, som man eventuellt har valt att offra på. Och det är ju också någonting som skiljer sig också från plats till plats. När det kommer till hur man offrar. Och vad man har för olika riter och annat kring just offer. Men även saker som begravningar och annat uppe i Norden. Som vi känner till så i Småland till exempel så är det ju mycket mer vanligt att göra stenrösen än vad det har varit på andra platser. Och då under en längre period än om man kollar då på andra håll uppe i Norden.
Skiljer sig Öland eller sticker Öland ut? När det gäller så här historiska saker. För att det känns som de ofta, det har hänt mycket på Öland speciellt. Och Gotland med.
Jo, men så kan det mycket väl vara. Öland har ju varit en väldigt viktig plats. Så det har varit. Så det är ju inte märkligt i sig att det är väldigt koncentrerat när det kommer till fynd och annat som man har gjort på ön. Sen är det ju också en anledning till det, till exempel, det är ju för att ja, det är ju precis vid kusten. Därför är det ju mer lättåtkomligt. Ja. De andra delarna utav Småland då, om man ser till det, så det är ju väldigt skogsbeklätt och väldigt isolerat i förhållande till då Öland och Smålands kustområde. Så ja, då är det ju också något färre människor som bor och lever och verkar där.
Ja.
Hoppas du fick svar på din fråga där, Linus.
Ja, men jag tycker det är intressant. Jag antar att det var det mycket handel och så på Öland förr också då?
Ja, det har det ju varit. Och man har ju hittat mycket fynd där, till exempel från Italien och annat. Liksom. Man har ju hittat romerska mynt på Öland.
Till exempel. Ja, det var ju med den där grunden, va? Eller var det de här stenröse, eller vad var det? Var det inte det?
Jo, alltså man har väl hittat det på lite olika platser på Öland. Mycket av det har väl hittats till exempel i de här fornborgarna som finns på Öland.
Ja, det var också. Det jag menade. För det tog vi upp en annan gång.
Ja, precis. Och det är ju troligtvis för att folk antingen liksom har varit i romersk tjänst och fått betalt i romerska mynt. Men det kan ju också vara så att man har varit ute på lite plundringståg och annat. Så det finns ju väldigt mycket på Öland. Och det är ju också saker då som mycket väl påverkar hur samhället på ön fungerar också. Det påverkar ju saker som konflikter, och det påverkar ju saker som behovet av att bygga borgar och annat då, för att freda sig från sådana som kanske är intresserade utav att stjäla dina saker. Det kanske har varit mindre frekvent om man tittar på de centrala delarna av Småland, som faktiskt är väldigt mycket svårare att forcera. Det är inte så lätt att trampa rätt igenom de centrala skogsbeklädda delarna av Småland. Men här, det är det inte idag, och då hade det definitivt inte varit på den tiden. Då det inte fanns några moderna vägar och annat.
Nej. Det är ju rätt stort också. Så.
Ja, det är ju det. Och hela naturen hade ju sett betydligt annorlunda ut då än vad den gör idag. Då hade ju liksom inte haft de här stora åkermarkerna och annat liksom som kommer utav det moderna jordbruket. Du hade ju liksom inga asfaltsvägar heller. Sådär. Givetvis så fanns det ju vägar liksom mellan viktiga handelsplatser och knutpunkter i Småland. Men att vandra på den tiden är ju inte ens att jämföra med hur det är att vara ute och gå idag.
Nej.
Någon annan fundering eller fråga på ämnet?
Nej, intressant. Som alltid, vi hittar intressanta ämnen.
Och jag vet inte om ni har hört talas om de här guldringarna som man har hittat på Öland, men de är faktiskt väldigt fantastiska att se på. Och det är ett väldigt fantastiskt hantverk också. Så kolla gärna upp dem, kan jag rekommendera er. Helt otroligt egentligen vad man har kunnat åstadkomma.
Ja, det är ju inte, de har ju inte dagens teknik så att säga heller, så att och faktiskt mycket stil och alltså då stilen och sådär var mycket enklare och finare på den tiden vad det är idag.
Jo. Och det är ju samma sak med de här sadelsfynden som man har gjort uppe i Jönköping. Då finns det också detaljer på de här delarna då som har tillhört de här sadlarna. En av dem är ju då till exempel ansikten som man har ristat in då i de här metalldelarna. Och det är ju precis samma sak där, så det är väldigt detaljerat och väldigt fint gjort. Det är ju verkligen ett hantverk som man har lagt ner mycket möda och tid på. Och därför är det ju också väldigt anmärkningsvärt också att man är villig att offra de här sakerna. Och det är ju någonting man ser när man kollar på just när det kommer till offra. Du ska ju inte offra det allra sämsta du har, utan du ska ju offra det bästa och det finaste. Allt annat är ju egentligen en, ja, lite av en förolämpning.
Jo, nej, men det är superintressant som sagt.
Mm.
Det finns ju hur mycket som helst att gräva i Småland också.
Jo, det är ju det. Och tyvärr vet jag, som sagt, på Skidemosse då har man ju hittat människooffer bland annat då. Tyvärr vet jag faktiskt inte om man har gjort så mycket människooffer-fynd i övriga Småland. Troligtvis så finns det, med största sannolikhet så finns det också. Men tyvärr så känner jag inte till några platser. Kanske ni som lyssnar känner till något sådant. En viktig förutsättning utav det är väl just då att man har gjort de här offrerna och placerat kroppen då i kärrmark så att den har förvarats. Annars så försvinner det ju tyvärr med tidens tand. Men det har ju funnits en del exempel då man har grävt i mossmark och kärrmark och annat. Stött på kroppar. Så troligtvis så finns det också ute i den småländska sumpmarken. Och inte bara förbehållet då till Öland.
Svensk mumifiering då?
Ja, det är ju precis det. Mm. Där var jag väl egentligen färdig.
Ja, då ska vi väl runda av dagens avsnitt. Men har ni tips på nyheter och ämnen som berör småländsk historia så kan ni mejla det till nrsmaland@nordisradio.se. Ni kan även följa oss på Twitter, där heter vi nrsmaland. Så tacka dig Hampus för din medverkan.
Tack själv.
Så tackar jag dig Robert för din medverkan.
Tackar, tackar.
Och för din medverkan Jonas.
Tackar.
Och så vill jag tacka alla lyssnare, så hörs vi om 2 veckor igen. Tack.